Hallsvik i 8 år har du sagt. Där.
Ja, 27 kom vi dit då. Och sen tog vi emot djupbränningen 35.
Ja.
Och var där till 40. Och tvättade, skötte gården också.
Ja,
Mange fick ju gå på extra arbeten mer, för det var ju bara 13 tunnlar nu, djupbränningen, så det var inget att leva på.
Men vi hade en del djur i alla fall.
Ja, det hade vi.
Djupbränningen, det är torp under Sanda, ja.
Ja.
Ja. Var det dagsverkstorp, så att ni hade ingen dagsverkskyldighet, utan det var arrendetorp, ja.
600 i arrende gav vi för året,
ja.
Kommer jag ihåg.
Då var det rätt stort för att vara torp.
Det var 13 tunnland. Ja.
13 tunnland.
Ja, man måste ha gäst också.
Ja, ja. Och då hade ni tvätterirörelse som extra,
ja,
förtjänst. Det var ju väldigt vanligt det där att småstäderna började tvätta,
ja,
för att
det.
Få kontanter. Det har sagts att det var slitsamt det här tvättjobbet, men det gav inkomster, det, ja, gav kontanter.
Det gjorde det, så att, för det var ju de där småtvättare, de tjänar ju mera egentligen. Det såg man när man kom hit till Vändelsen. Maskiner gick inte alls.
De talade om tvättaradeln till och med här i, ja, i Öster- och Västerlandning har jag hört.
Ja. Får jag fråga en sak sen? Hade ni hästen och körde in tvätten, eller hade ni blivit så moderna 35 så att ni körde med bil?
Ja, det var bil. Det var, ja, Einar Söderberg det.
Ja.
Norrströms mor, vet du.
Ja, som borde var.
Nere vid Kvarntäppa, Marielund heter det.
Ja.
Och han hade ju den förtjänsten, han var ju åkare, han körde ju tvätt nästan varenda dag och tvättar och så.
Ja.
Jo då.
Och där bodde ni en tid och hade det slitsamt förstås, men tämligen bra att jag kan förstå.
Ja. Ja. Vi hade några kor och vi sålde mjölk i småflaskor till handeln till.
Ja, så det gjorde vi, ja.
Ja.
Det var ju rätt så inkomstbringande det också.
Ja.
Man fick väl ungefär dubbelt så mycket på det sättet för mjölken än man levererade till mejeriet.
Ja, det fick man nog. 20 öre fick vi.
Ja.
Då.
Fick vi 20 öre lite för mjölken själva,
ja,
då?
Ja, det går ända in i köket medan eller till trappan, ja, vill säga.
Det här var ju, 35 var väl det mesta av krisen över, men jag vet att under värsta krisåren på 30-talet så var mjölken, åtminstone nere i Småland, var den nere i 6 öre liten producentpris.
Ja, när vi var vid Kalsvik första gången, när pappa kom dit, då kostade den 10 öre liten.
Då hade ni barn i skolan när ni bodde i Djupränilen.
Ja, den yngsta då. Han.
Rymme.
Ja, han började skolan då. Ja. Är han bekant?
Nej, det var jag inte.
Jan Isaksson då?
Jan Isaksson, nej. Det var Henning.
Är hos,
Henning är nog den enda jag känner. Han har ju
Jan, det var han som var åker och, ja, bodde här efter Svartbäcks. Ja,
Tyrestavägen
är det.
Villan är kvar nu, ja, förresten, som Erik, ja, Isaksson hade, min bror.
Ja.
De hade en pojke som heter Jan. Jag kom att tänka på det igår när jag pratade med Marianne här nere på damfriseringen. För hon sa just att Kolmo har jag gått i skolan för, sa hon.
Vad heter hon som flicka?
Hon hette väl Berglund, tror jag.
Ja, så visst. Lilla Marknubbiga Marianne Berglund.
Ja,
just det. Hon var en liten trevlig flicka. Ja.
Och då sa jag, alltså, att jag skojigt. Känner inte Kolmo annat än namnet, sa jag. För jag kommer inte ihåg det. Men nu känner jag ansiktet.
Ja,
så jag hade inga barn då. Men då så sa jag att kanske John gick för honom eftersom han bodde här. inom vänner.
Ja, så skulle han vara så, menar du att han skulle ha gått i skola här?
Ja. Ja, han gick i handen sen när handen blev byggt förstås.
Ja, just det. Min fru kanske har haft honom möjligen. Jag kommer inte ihåg det. Jag har inte haft honom i min klass, det vet jag. Men det hade ju andra klasser också. Det skedde jag bort sen. Som jag hade i engelska, det hade jag alla klasserna här i skolan här nere.
Ja, men det var väl inte på den tiden när de gick.
Nej. Ja, ja. Vi flyttade i alla fall ifrån Djuprenilen så småningom. Och kom hit till Vändelsötrakten, ja.
Kjelltorp.
Ja.
Och det var slitigt och tråkigt. Man kan säga att min make blev sjuk här också. Han låg 3 veckor inne sjuk. Och jag fick sköta det där själv. Både tvätt och mangling och alltihopa. Och sen när sista inbetalningen då skulle bli på amorteringen, då vart vi uppsagda. Och då var det bara att vi säger vi. Då kom vi till handen.
Så ni arrenderade där? Eller hur?
Nej, vi hade köpt ut sig.
Ja.
Ja.
Men vi kunde bli uppsagda.
Ja, det var väl så att vi kunde inte betala den amorteringen som han skulle ha då.
Oj, ja.
Det året då. Ja. Det tredje året då. Utan då så fick det vara.
Jaha.
Och då måste ju vi försöka sälja det igen. Och det gjorde vi ju. Det var vi de som sålde det till oss. Men sen hade vi hon där vid Vega, vad heter hon?
Det kommer jag inte ihåg. Det fanns en fastighetsmäklare där uppe, men jag kommer inte ihåg vad de hette.
Det var en kvinna.
Ja.
De sålde det åt oss sedan. Till en ensam människa.
Ja.
Huvudsaken var man varit av med. Man fick förlora lite på.
Det gjorde ni, ja.
Ja, det gjorde vi.
Det var dåliga maskiner, har du sagt. Och nedslitet.
Ja, tvätt. Det var det.
I mättningen, ja.
Och sen var man väl inte så hemma med det heller. För vi hade ju en sån där stötlåda med djupbränning.
Ja, den där vaggan, ja, som alla hade.
Och det har man skulle ha hållit på med. Det har nog givit sig mera för oss.
Så det var maskinell utrustning här, men
ja, det var
som var nedsliten?
Ja, en stor gammal maskin. Så det var inte moderna maskiner som vi hade i handen, inte.
Ni flyttade till handen, ja. Till på Tyresövägen var det ni bodde. Tyresövägen 7. Tvättade ni där också?
Nej. Där hyrde vi.
Ja.
Det var en frälsningssoldat som ägde den där tomten, ja. Det känner ni sig till.
Han hette Pålsson.
Pålsson hette han, ja.
Jaha. Bodde du där då också?
Får jag bara fråga, när kom ni till handen?
Vi kom till handen 42.
42. Jag byggde på Mobägen 1945, 46 och 47.
Ja, just det. Det gjorde du.
Och sen byggde väl Lennart alldeles strax efter tomten in till eran.
Ja, vi delade på. Ja. Tomten var hel, så vi delade på den då.
Och då köpte Lennart en halvan och byggde han en villa där.
Ja, det gjorde han. Och sen sålde vi till kommun.
Vilken antär?
När det skulle bli centrum. Anläggning, ja.
Och där är bokhandeln nu där jag har...
Jaså! Jaha!
Ja. Och där Lennart hade sin villa, det är... Världshuset.
Ja.
Och däremellan hade vi jordbruksland. Och...
Ja.
Ja, det är det.
Ja.
Ja. har jag fattat det rätt, upphörde ni med tvättrörelsen i och med att ni flyttade från Källtorp?
Ja.
Sen tvättade ni aldrig
mer.
Din man hade annat arbete
då? Ja, han fick arbete i ett grustag då nere vid Jordbro som Einar Lindström hade. Och han hade väl här som Eskilsgropen, Eskilsparken.
Ja.
Där hade han också, där jobbade han också då. Ja. Samma ägare.
Var det grus, själva grushanteringen han sysslade med då?
Ja.
Tog ett grus.
Fick de ösa med skovel.
Ja.
På den tiden. När bilarna kom.
Du hade också arbete, men av annat, lite annat slag.
Ja, jag gick och mangla. Först var jag väl nere i Kvarnhagen hos den här Andersson heter han.
Vad låg Kvarnhagen? Är det Kvarntoppen?
Är den på?
Ja, det är Kvarntoppen.
Va?
Var det den i Kvarntoppen?
Ja, du kom att ägna dig åt fiskhandel också.
Mm.
Stod i fiskaffär. Hur gick det till?
Därför att min son var fiskhandlare, ambulerande.
Ja, så han körde omkring med bil och sålde fisk.
Och sen hyrde han den där en källarlokal i den där villan. Och där gjorde han, fick han göra i ordning för då med disk och det som, så det blev som en liten affär.
Och det här, det låg någonstans nere vid vägskälet.
Ja.
Linnesvägen, Dalarvägen.
Ja, just det. Precis. Mitt emot det där café, är det borta nu?
Sportcaféet, ja det är borta.
Ja, det försvann väl jag med trafik.
Ja, det är väl den där.
Ja, det är där Nynäs bensinmack ligger nu. Den ligger mitt emot där.
Ja, just det, ja. Mm. Ja, där var det så, för det var bensinmack. Nej, det var inte bensinmack då, men Eriksson hette han som hade cykelaffär.
Ja.
Det hade han på samma tomt.
Ja.
Och Asp bodde i villan med vän. Vem som ägde den där villan, det vet jag inte, för Asp hyrde också.
Ja, det stämmer. Men Asp bodde där. De bodde ju sedermera uppe hos i den där fastigheten som låg mitt emot den. Ni köpte sen i Pålssons fastighet där uppe.
Ja, just
det. De bodde där uppe Aspen sen.
Ja,
de ägde. Sedan,
ja. Och sen då när han fick göra i ordning det där och det, och vi var, hade slutat med tvätten i Vändelsö och skulle därifrån. Då fick jag cykla varje dag och stå och sälja fisk i den där affären mot min son då. Och då var det en kund och det var fru, vad hette hon då? De hade emellan Dalarövägen och Vändelsövägen i hörnan där. Ett gammalt par.
Levren?
Just det. Det var hon som ordnade så vi fick den där.
Jaha. Ja, det här var under andra världskriget, eller hur?
Ja, det var det.
Då var väl det där med fisk var väl en väldigt viktig del av försörjningen?
Det var det. Men det var två pojkar, han hade en kamrat också, min son. Och hur de grejade, jag vet att de tog strömming ända ifrån Gävle.
Jaha.
De snodde.
Ja, det var stor efterfrågan förstås på all slags fisk. Så att, och det gick åt en rad mycket
här. De stod kö på sommaren utanför där. Och jag minns att hon, Augusta Strömvall, hon svimma. I den
Strömvall?
Där. Strömberg.
Strömberg heter hon, ja. Strömberg heter hon.
Ja. Hon svimma i den där kön en dag.
Ja.
För det var så varm sommar också.
Mm. Och då hände det väl att det tog slut, för det var väl stor efterfrågan.
Ja, det var något lite kunde ju bli kvar många gånger som det varit över en lördag och söndag. Det fick man ju gräva ner. För det kunde man ju inte ha kvar till måndagen. Fanns inte varken kyl eller någonting. På den tiden bara lite is kunde man få.
Ja. Så ni hade inte isskåp och sånt? Ni hade inte isskåp?
Och... Nej, det hade vi inte heller, utan det var bara lådor då som han la ner och så la han is ovanpå. Och ställde upp på disken då.
Har annan fisk också utom strömming?
Ja, det var all sorts fisk hade de.
Och det gick väl åt, tänker jag allt.
Det gjorde det.
Ja.
Man fick ransonera ut strömmingen. För fick man ransonera ut en halv kilo till var och en. Var de större familjer så kunde det ju bli lite mer. Det fick man lov att ha reda på.
Det var en egen ransonering alltså?
Ja,
så.
Ja, det var alltså, det.
Det var väl klokt, ja.
För att handeln var ju inte större då än man nästan kände folk där.
Ja, men ska vi klara resten av din yrkesverksamhet också då, så kom du att fortsätta med en viss form av handel. Du kom till pressbyrån i Västerhaninge.
Nej, handeln.
Var är handeln?
Handelns gamla station då.
Ja.
Och där var pressbyråns kiosk på den tiden.
En kort fråga. Hjälpte du den här fru Lindgren då?
Nej, vi kom efter.
Vi kom efter Lindgren som hade haft...
Vad heter hon som målade?
Hallberg, ja.
Ja,
fru Hallberg.
Det var hon som kom efter fru Lindgren.
Aha.
Och sen anställde hon mig.
Aha.
Efter några år, det var 49.
Ja. Ja. Så att då kom du den tiden, ja.
Ja.
Jobbade där i några år, ja, innan du slutade för gott med ditt yrkesarbete, ja.
Ja, sen var det väl inget, för sen blev jag sjuk och jag låg på sjukhus många, många gånger och opererade jag många gånger, så att jag har inte varit så stark, men det är så. Jag var seg.
Jag har ändå hängt med.
Ja.
Bra, ja. Mm.
Men det var väl fördraget att stå vid den där öppna luckan.
Ja,
det var så bra. Och kallt var
det. Det var väl inte så bra, och det här tvättandet var väl inte heller så bra.
Nej,
alla gånger.
Det var inte bra det heller.
Mm. Vi skulle så småningom tänka komma in på din politiska verksamhet, men nu ska vi inte lämna Nisse Lidstam i fred längre, tycker jag. Han har fått sitta här i lugn och ro i stort sett hela tiden. Vi ska prata lite om dig eftersom det här med arbetarkommunen och den politiska verksamheten är så nära förbundet med dig, så ska vi kanske ta er gemensamt på det området. Du är en hel del yngre än Selma, född 1916. Det är unga karl
egentligen.
Ja. Och du är inte född här i kommunen, men kom väl redan 1925, det vill säga nioårig hit till handeln.
Det får jag avbryta.
Ja.
Det är en sak jag har tänkt på flera gånger här. Var är du född i handeln, eller var är du född?
Jag är född i Kungsholms församling i Stockholm och kom till handeln 1925. Men jag var första gången i Vändelsö på en liten ställe som min mor hyrde, som heter Puttebo, mitt emot en telefonstation som står i Vändelsö allén nu, och den kåken finns kvar. Sen 1922 köpte min far en tomt, far och mor en tomt på, i handeln mitt emot gamla mot brandstationen som den ligger nu. Och 1923 bodde vi på sommaren, och 1924 bodde vi på sommaren, och 1925 den 6 april dog min far, och vi flyttade ut till midsommar 1925. Så att min kontakt med kommunen sträcker sig sedan 1921, alltså som mycket, mycket, mycket liten. Och jag har varit med och åkt med häst och sån där fin vagn, du vet, trilla man kallar det för, med kustbock och sätter bakom, emellan handen, eller mellan Vändelsö handen. Och då när vi köpte tomten 1922 var jag med och åkte ner till handeln. Och då hade, vad hette firman? Jo, det var en firma från Sala som sålde ut. De hade köpt ifrån Sölby huvudgård. Och de sålde ut, det var en som hette Nyström som var försäljare. Och den Nyström, han ägde den kåken som står på stationsvägen som numera Bagar Eriksson äger. I den kåken var jag 1922 rent. Och där skrev min far kontrakt på den tomten de har. Så det är en mycket gammal kåk som står där. Fast nu är den ju helt annorlunda ändå.
Då på början på 20-talet, då var det, handeln var inte så mycket till samhälle då. Det har ni väl båda minnen av hur det såg ut. Förresten, Selma, kommer du ihåg när Nynäsbanan byggdes och invigdes?
Ja.
Det borde ha gjort, ja.
Den byggdes 1901.
Färdig 1901.
Var den färdig?
Ja.
Då satt jag på pappas axel på Västerhandlinge station för att jag skulle få se kung Oscar den andra stega av tåget där.
Ja. Har du någon minne av sig med att handeln då, det hette ju Österhandlinge stationen då?
Ja.
Och som sedermera Kristiansson till handeln.
Ja, det kommer jag.
Och på den tiden så gick ju järnvägen ifrån Stockholm central. Den gick ju inte över den här nya bron som de gör nu, eller bron som de gör nu, utan den gick ner på någon tågbro eller vad det var, järnvägsbro, över till Liljeholmen station och sen ifrån Liljeholmen och upp till Älvsjö.
Ja, det kommer
alltså,
inte jag.
På den tiden, alltså när jag åkte den Nynäsbanan första
gången. Det är nog möjligt.
Det vet jag. Och då var det ju bara, då var det tåg, för då var det omlok.
Du var alltså med om invigningen av Nynäsbanan.
Ja, just det.
Ja.
Det var jag.
Det var en väldigt genomgripande och viktig händelse för bygden.
Ja, det var mycket folk där. Och jag var ju liten, så jag måste sitta högt. Jag kommer ihåg det.
Ja, du vet handeln 1922 när jag var där första gången, 23 som jag kommer ihåg. Då fanns den här gamla Bagar Erikssons kåk som jag talar om nu, som jag heter renoverad. Och så fanns det gamla hörnstugan som stod i hörnan utan Nynäsvägen och gamla Vändelsevägen, ja, som ju fortsätter med stationsvägen men som nu går nedanför sjukhuset och är avstängd från bägge hållen.
Ja.
Och sen fanns då Nyvreten, torpet där nere. Det kommer jag särskilt ihåg. Och sen så fanns Fanny Hill som låg alldeles, man säger, rakt nedanför skolan i handen ner mot Nynäsvägen. I närheten av vad man nu kallar stationsbacken där det går en viadukt, eller inte viadukt, en undergång under järnvägen. Där låg Fanny Hill. Sen fanns det ju några sommarkåkar som hade kommit upp. Men sen i det sammanhanget så kom väl han också, skulle jag tro, till den här kåken. Jag vet inte vem som äger den nu. Men den som ligger i hörnan av Rynstensvägen och Dalarvägen. Alltså på andra sidan Dalarvägen. Där Kunnmans bor nu. 31 eller vad det är. Den kåken, den byggdes av plåtslagaren Larsson på den tiden. Den var en gammal, det är också en gammal kåk.
Men den är väl inte kvar?
Den ligger kvar i hörnen där. Kunnmans har jag nedanför, men annars när man kommer över Dalarvägen när man åker ifrån handen så kommer man på vänster hand så ligger en kåk. Och den är gamla kåken, den är nyrenoverad ny, men den ursprungligen så byggde Åslaga Larsson den.
Ja, det har du sant i. Det tror jag kommer ihåg.
Ja, det tror jag nog att det gör. Jag har fan ju död, men du vet, det har han lever ju.
Har han lever,
ja.
Och då träffar jag på Omen. Nej, jag träffar honom inte på Omen i somras, men jag var på Omen och då visade de mig var han
hade. Ja, han har plats där på Omen, ja. Så det fanns inte mycket på den tiden. Men sen så växte det upp rätt fort med sommarstugor.
Ja, det gjorde väl det. Och det blev rätt snabbt då en blandbebyggelse av sommarstugor och permanent bostäder. Då när du kom, åtminstone när du kom stadigvarande boende i handen, då fanns den gamla röda skolan.
Ja, den var väl en bygg. Jag tror att den togs i bruk 1923 eller 24.
Jag tror det var 23.
Ja, och den fanns där då. Och då gick jag i skolan, jag gick fjärde, femte, sjätte, sjunde. Och det var så kallad B-skola. Man gick alltså två klasser för samma lärare.
B1, ja. Det som vi sedan kallade ett tag för röda skolan, den lilla röda, där det så småningom blev, ja, det var skolexpeditionen ett tag, du minns.
Ja.
Och Engström bodde, det lilla röda. Var det skollokal då eller var det lärarbostad?
Den röda skolan, det var den som brann, låt mig säga, någon gång 35 eller 36, jag kommer inte ihåg årtalet riktigt. Men det var där omkring, va? Men ovanför den,
om skolan...
Ja. Ovanför skolan låg den lärarbostad.
Ja.
Och där bodde fröken Gabrielsson, som hon hette då, och Axel Hagland.
Mm.
Men i den här röda skolan som brann, den första som bodde där och var vaktmästare, det var han Carl Lundvall, tror han hette.
Ja.
Och han var vaktmästare där. Men sen var han också, blev han någon tid, vad man på den tiden kallade fjärningsman eller någonting.
Ja.
Sen hade en kombination av detta. Och han bodde på gaven, om man säger, ja, söder, sydväst, uppåt, åt Tyresvägen till ner mot Rudansgården, som mm. säger. Där bodde han.
Vi ska klara ut det här med skolorna, ja. Det huset du talar om nu, där Kalle Lundvall bodde, det var alltså den ursprungliga skolan som låg på, den första skolan i Handen som låg på samma ställe, där gula skolan
ja.
Nu ligger.
Ja.
Sen så kom ju till den skolan, den som också kallas för röda skolan, som låg där gymnastikbyggnaden nu är.
Ja.
Den brann ju också.
Ja, men bara överdelen, så att
ja,
säga.
Ja.
Men så hade slöjdsal där upp på, och det var väl kanske någon självantändning eller något där, men de hade en del grejer där uppe.
Men sen fanns det ju ytterligare ett hus mitt emot den skolan, i vinkel mot den röda skolan,
ja.
Som blev den gula. Det lilla huset, du vet, där Gina Engström bodde sist,
ja.
Så nu är rivet.
Mm. Och det var lärarbostad?
Det var lärarbostad, ja.
Ända från början till slut.
Ja, ja. Då har vi klarat ut det.
Ja. Om du vill veta mer, så såg alldeles på sidan om efter Tyresövägen låg också ett litet, litet hus där vi hade våra torrtoaletter för hela skolan.
Ja,
ja, just det.
En nödvändig anläggning.
Ja.
Ja. Vad hade du för lärare?
Ja, jag kan inte riktigt lära mig, men jag hade i vilket fall fröken Lindström ett tag. Hon som sedermera blev gift med Axel Hagland.
Mm.
Och sen hade vi en som heter Lisa Andersson, nu kommer jag ihåg det. Och sen hade jag en som heter fröken Schultzberg, men det kommer jag inte ihåg namnet. Och sen därefter hade jag Axel Hagland.
Ja. Och det är inga särskilda händelser, dramatiska händelser?
Ja, det kan man. Ska man tala om dramatiska händelser? Det finns ju mycket. Men jag tror att jag ska be dig att jag får prata in detta på ett band sedermera. Så småningom. Det enda man i det här sammanhanget kan väl säga, det var väl det att jag hyser inga agg långt därifrån. För man fick lära sig veta hur. Så var ju Axel Hagland, han var ju en ganska stridbar person. Alltså mycket, 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 mycket sträng egentligen. Och han kunde ju också ge en hörring så att det smällde om det. Men å andra sidan så var han ju väldigt tydlig. För jag var uppe hos honom i hans, där han bodde. Och var där uppe och fick gå dit upp och läsa böcker. Och jag hjälpte honom lite grann med att laga mat. Och fick mat där många gånger. Och vi satt och läste. Och jag har haft en stor nytta av det. Jag vill säga det att i det sammanhanget att han var kanske lite grann i överkant i sin stränghet. Men det var en stränghet ändå som jag på äldre dag betraktade. Men något är att man fick lära sig veta hur. Jag hyser absolut, utav hjärtat kommit, inga arg åt. Utan jag ser tillbaka på den där tiden. Ungefär som man talar om militär livet som sådant, man kommer ihåg de roliga minnena.
Mm.
Och de andra, de får man ätsa ut sig, även om de kanske finns där, men ingenting att ägna sig åt.